Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Hej Anders.
Hej Karin.
Då sitter vi här på en söndag och spelar in.
Ja, det är lite ovanligt.
Ja. Du ska ut och resa lite i veckan och ha lite
föreläsningar. Ja, det blir lite föreläsningar och så. Och då finns det inte riktigt lika mycket tid över.
Nej, men det blev jättebra. Barnen är på tre helt olika ställen. Man bara, okej, vi passar på.
Vi hittar nu en lucka, nu kör vi.
Nu kör vi. Och då får man en liten dejt med dig och prata om intressanta saker.
Mm. Se vad de kära lyssnarna har ställt för frågor som kan vara intressanta.
Mm, jag tycker det är bra frågor. Så jag tycker vi bara börjar med första frågan helt enkelt. Hej, jag har lyssnat på er podd när jag kör bil. Så himla bra. Jag skulle vilja höra era tankar kring hur man ska kunna få till ett bra liv i en relation när den ena personen lever onyttigt och den andra vill inte leva onyttigt utan att ta hand om sig, träna och äta bra. Så här har jag det i min relation och jag tycker det är jättesvårt att få till. Hur tänker ni här? Och det här är från Mia.
Mm. Min första tanke som är ju det här att oavsett hur lika två personer verkar vara så är vi ändå väldigt olika. Nu är det här kanske en av de där som är väldigt tydliga när då den ena kanske inte vill leva hälsosamt och den andra inte. En annan kan vara när man börjar upptäcka att man tittar på filmer och inte skrattar åt samma saker kanske.
Och man kanske har väldigt olika intressen.
Ja, det kan det också vara. Som det väldigt ofta kan vara. Om vi pratar om en heterosexuell relation så är det ofta att tjej och kille kanske inte tycker helt hundra om samma grej. Men det spelar ingen roll vilka. Två personer är alltid väldigt olika. Och den första delen att komma ihåg är det här att när två personer träffas och man då tycke uppstår och man får den här härliga känslan att flytta på moln och allt är så fantastiskt. Alla de olikheterna tolkar båda parter som, åh vad vi kompletterar varandra fint. När någon tappar det, när man inte är riktigt i samma välmående, när det blir lite rörigare mellan öronen och kanske inte samma sköna känslor, då är exakt samma skillnad där. Hur ska vi någonsin kunna vara ihop när vi är så olika? Och där ser man ju då när Hollywood-kändisar skiljer sig så står det alltid som att alla advokater har gallat ihop som det är. Jag vet inte, men det står alltid irreconcilable differences. Med andra ord, vi är så olika att vi funkar inte ihop, står det. Oavsett om du har gift sig i Las Vegas och skiljer sig veckan efter eller om de har varit ihop i 10 år.
Vilket är väldigt konstigt att man inte då vet att man är så pass olika att man inte kan leva ihop. Det är ju sällan att det tillkommer någon.
Men det är väldigt sällan faktiskt inkompatibla värderingar eller inkompatibla sätt att se på världen, utan det är inkompatibla sinnestillstånd oftast som gör det mer eller mindre svårt. Självklart är det ju trevligt om båda två är hälsointresserade, man kan träna tillsammans, man kan shoppa mat tillsammans och allt det där. Men jag får den här frågan ute på seminarier och föreläsningar då, som jag ska ge iväg på när man står där i pausen, så är det ofta någon som kommer fram och säger, ah, det här är tredje gången jag lyssnar på dig, det är så bra. Och det har verkligen hjälpt mig jättemycket, men hur gör man när ens partner inte ens vill gå på sånt här och inte förstår det, det är så svårt. Ibland så får jag då säga att, ja men om du verkligen har förstått att dina känslor kommer från dig och dina tankar, vad spelar det för roll vad din partner håller på med då? Nu vet vi allihop att livet är ju messy, vem vill inte ha det bra? Men det finns ju bara ett par val här som är egentligen den innersta kärnan i frågan. Det är ju det, ska jag vara kvar eller ska jag gå? Eller funkar det eller funkar det inte? Och det kan ju inte någon sitta på en podd och berätta hur det ska gå till. Men däremot så kan vi då ta en titt på det faktum att hur känns det när jag är på ett bra ställe? Och finns det något sätt som man kan lära av varandra? För det kan ju vara, jag kommer ihåg i varje fall när jag för länge sedan så jobbade som lite coach åt Tony Robbins och så på seminarier. Och han då skilde sig från sin första fru Becky och träffade sin nya fru. Och det första den här nya frun sa när
Är det han som, eller hon som han Sage. Är ihop med nu? Ja,
ja precis. För de är ju fortfarande ihop och de har ju skaffat en liten dotter på lite äldre dagar om man säger så.
Mm.
Men jag kommer ihåg då, för att det var väl något av de där pisar i skarven som var mellan de två. Där han berättade då som någon story när jag var på ett av de sista. Då sa han just det som att under sitt hälsoföredrag. Att han var ju väldigt asketisk vad det gällde det. Bara åt liksom gröna juicer och det. Och så hade hon Sage då stått och ätit en glass liksom. Och han var så här som, vad gör du? Det är mjölkprodukter i den. Och då hade hon liksom
och sagt, socker kanske framförallt.
Ja, och då hade hon tittat på honom och sagt, it's called living anal man. Och han hade tyckt det liksom att, ja men det som hon kunde lära mig det var att, okej, jag kanske är lite för mycket här och där. Alltså, det är inte som att inte kroppen fixar det. Och jag kanske ska lita på mig själv så mycket att jag vet att bara för att jag gör den här grejen en gång så rasar inte hela min värld. Så han tyckte ju att han gjorde en uppgradering där på något vis när han då gick ifrån och var fullt så på allting. Så det är väl just att kunna lära av varandra på något del. Uppenbarligen så vet vi allihop sen, att det är bra att vara hälsosam. Så,
ja.
Så det är ju trevligt om man kanske kan göra tröskeln in lite lägre. Och det bästa sättet att göra tröskeln lägre är ju att man kommer till dem med en skön känsla och inte en irriterad, frustrerad känsla. Och den andra är att man gör något som de enkelt kan vara med på. Om det så är då en liten promenad eller smaka på en liten grej som man tänkte att det här gjorde jag, vad tror du? Se om man kan inspirera. Det är ju det som jag tycker att du är så duktig på också. Är just det här med att hur skapar vi det? Inte som ett tvång och inte som ett ok och inte som tunga regler som känns som att jag lever som en munk och inte har något liv. Utan hur gör vi så att jag på riktigt känner att jag är inspirerad till att, som jag då brukar kalla det på min föreläsning Optimal hälsa, att hur gör vi för att få mina celler så att de spritter av glädje för att de får bo hos mig? Och den är ju lite intressant, men det handlar just om att hitta en inspirationskälla in där och också komma till det med den här förståelsen för att ja, men det är annat som han kanske ser annorlunda på som hon också tycker är åt ett annat håll. Det kanske är
han eller hon, men
han eller hon.
Nu tar
värmen,
vi
värmen i värmen man kommer till saker. Det kanske den här andra personen är jätteduktig på, fast då har ett kors att bära när det gäller hälsa.
Jag möter ju detta ganska ofta med de människorna jag coachar. Och då är det som att jag vill ju verkligen inte äta men det här och det här skräpmat. Men med min partner eller barnen vill, eller det så här. Och då liksom, förstår du vad jag menar? De står inte upp för sitt val att jag vill äta så här. Jag vill äta, dricka gröna juice, jag vill göra det här. Och så har de liksom köpt att men det går ju inte om inte alla andra ändrar sig också. Och så säger jag bara, du måste lägga 100% fokus på dig. Särskilt i början av en livsstilsresa. Och det låter lite här mellan raderna. Kanske som Mia är sådär, men jag vill ju inte leva onyttigt. Jag vill må bra. Men min partner vill uppenbarligen leva onyttigt eller gör det.
Eller kan inte se
eller
hur det ska gå
se.
Till eller att kosten är för stor. Oftast är det ju inte att man är ovillig
och
bra.
Då vill man väldigt gärna ändra båda samtidigt. Eller försöka övertala. Men du måste så att säga lägga din energi på dig själv först. Lite som när man flyger och det som säger, ta på dig den här masken först och sedan hjälp barn. Okej, så i det här fallet skulle jag säga, fokusera själv på att få till en hälsosam livsstil så som du önskar leva och så försök hitta lösningar på att okej, min partner vill äta skräpmat till middag eller jag vet inte, steka upp en hamburgare. Jag vill äta fräscht, okej, men jag tar, förstår man att man lägger upp, jag tar tomaten, jag tar löken i hamburgaren, jag tar gurkan och sen så slänger jag ihop en sötpotatisburgare eller köper något färdigt som är lite hälsosammare. Och så tar jag salladsblad istället, alltså förstår man att man kan vara kreativ och komma på lösningar och särskilt typ frukost är en sån här måltid som många ofta föredrar att äta lite olika, men jag vill ha min ostmacka och någon annan bara nej, jag äter havregrynsgröt, nej men jag äter det här. Så att kör på dina saker, preppa dina saker, försök inspirera bara genom att du kommer ta hand om dig själv och gör det med inspiration och glädje. Så lovar jag, det finns ingen som kan undgå att inte bli så här smittad av din alltså bli inspirerad av det. Det kanske inte märks idag, kanske inte märks om 6 månader, kanske inte märks om 1 år, men det kanske märks om 6 år. Att ja, någonting har ändrats.
Ofta kommer det lite snabbare än så när det gäller just kroppen. För att om man verkligen sköter sig på riktigt i 6-9 månader någonting.
Ja, men jag menar att det som märks i form av att till exempel partnern kanske inte ändrar sig om idag, kanske inte ändrar sig om 6 månader. Du är där och inspirerar genom att leva din hälsosamma vision. Men de blir påverkade 100%. Jag sa att det kanske tar 6 år innan den personen börjar träna. Men det kommer bli en positiv om man gör det utifrån med glädje.
Ja, allting som ska göras gäller att komma ihåg att man har ingen som helst traction, som det heter på engelska. Alltså med andra ord, när man har friktion, om man tänker sig skillnaden på om man går ut på en basketbollplan och försöker spela basket i strumplästen. Om man bara halkar omkring överallt och glider och kan inte springa fort, för börjar springa fort så springer jag bara 5 steg på stället och man får liksom, allting är svårt. Och så tar man på sig ett par Nikes eller Reebok eller vad man nu har för märke och så upptäcker man genast att oj, nu fastnar fötterna och nu har jag traction, som det heter. Samma är när man ska hala in en annan person. Att när jag tappar det själv, när jag blir frustrerad, när jag blir irriterad, när jag kommer till det med en lägre känsla, då är jag i strumplästen på basketbollgolvet. Det spelar ingen roll hur bra ord jag säger i vilken ordning, de fastnar inte. Det enda den andra personen just nu är att de hamnar i sina osäkra tankar om att du verkar irriterad med mig och att jag inte är värd att älska. Som inte jag ändrar mig så kommer du inte ha den där sköna känslan. Och då sparkar man bakut fast man egentligen inte vill annat än att ha lite kontakt och kärlek. Det här är bara ytterst mänskliga saker som man också behöver tänka på i det här, att vill man få till det så gäller det att sätta på sig de där gummisulorna så man har lite traction. Och de gummisulorna rent mentalt är att komma till det från en glädje och en inspiration och en skön och varm känsla av medkännande och kärleksfullhet, och ha en vad jag vill kalla det,
kommunikation kring det.
Men känslan vinner hela tiden. Även om man kommunicerar.
Absolut, men jag menar det är ändå viktigt att kunna ta upp det här. Och så att du får gärna sitta där i soffan och äta dina chips om det är viktigt för dig. Men jag föredrar att äta mina morotstavar. Är du okej med det? Och är hon inte det så har man ju ett kanske ett större problem. För att det är mer en grundläggande grej, tycker jag. Det här med hälsa. Att, alltså just om man inte delar alls och inte förstår att hur jag lever påverkar inte bara mig själv utan påverkar faktiskt hur man är som människa. Man kommer inte riktigt till sin bästa version om man i alla fall, det vet inte vad det är, att man ska vara ett hälsofreak, men om man som många gör faktiskt lever extremt osunt. Då diskuterar vi ju bara det häromdagen när man börjar se människor runt omkring och vanliga människor går runt med vape och det är energiläsk och det, eller så energidryck där.
Ja, när de står i kön på ICA och man tittar vad de har i korgen så tänker man det finns inte ett näringsämne här. Nej, det finns en massa e-ämnen och annat för att det är liksom billig processad mat och tyvärr så är det ju så här att det ligger mycket pengar i att ta någonting som bara går att vispa ihop i en stor kittel med vad det nu än är.
Och så kan man marknadsföra det. Man anställer de bästa marknadsförare. Man behöver inte ens ha en marknadsförare. Man
och då
kan gå till AI.
Det blir inte dåligt.
Nej,
det kan ligga i kiosken i 3 år och du kan fortfarande sälja det. Medan någonting som är bra det för dig som inte är så processat, det blir ju dåligt och så får du slänga grejerna. Så att rent, det finns ett jag vill inte säga det är någon konspiration att folk inte vill må bra. Det är bara
de blir lurade in i det.
Går det hållet. Liksom.
Ja. Och det blir lite liksom steg för steg för steg. Sådär. Men oavsett, jag förstår om det kan vara lite frustrerande och svårt att få till. Men om ni har en öppen dialog om det och du sköter dig så att säga.
Jag har fokus på det man själv kan göra. Jag har ju sagt det ett antal gånger i podden, men en av de där sakerna som jag skulle vilja att de flesta får som en brain tattoo, liksom, att man tatuerar in det någonstans i sinnet, det är just det att inte låta det jag inte kan göra stoppa mig från att göra det jag faktiskt kan göra. Så det är klart att den andra sidan kan ju tycka att det blir så tråkigt om du ska laga en rätt och ska jag laga en annan. Då gör vi inte saker tillsammans. Alltså i deras huvud så är det som att då står vi inte i köket samtidigt för vi gör olika saker. Och då kan det bli en känsla. Och sen är det ju så här också, och det här märkte jag ju själv bara när jag kommer ihåg, det här är ju så länge sedan, men 1996 då när jag bestämde mig för att nej, alkohol passar inte in i hur jag tänker på det hela. Och i början så försökte ju kompisar och sa, kom igen nu, ta en whisky, du har ju druckit det förut. Vad är problemet? Det var nästan så att alla ville pressa in.
Tråkig du är liksom.
Ja, men det var också det, som att man var ett nyktert vittne och att om du som jag känner gör det här, då skulle jag också kunna det. Jag vill inte bli påmind om att det jag gör inte är 100.
Nej, man blev trigga lite deras eget dåliga samvete.
Just det. Så. Och du blir ju på något vis uppehållen framför om att jag vill inte sitta här och mölja i mig chips när du sitter med morotstavar. Då kan jag inte njuta mina chips längre. Då förstör du hela min kväll. Alltså i huvudet nu, men i tanken, eftersom vi känner våra tankar, så är det lätt att det är dit det går. Så att kunna ställa undan dem och inte göra det till en så hög tröskel. Så att vi på något vis kan komma till det. För det är ju därför folk inte gör vad de gör. Det är ju inte för att de inte vill äta morotstavar. Det är för att de är livrädda för att de inte är värda att vara omtyckta om de inte beter sig på ett visst sätt. Det är ju det som är själva...
Om de äter morotstavar.
Ja, men de är rädda att... Ät morotstavar och bli hälsosam. Annars kan jag inte vara ihop med dig. Och då blir jag livrädd. Och när jag blir livrädd så är jag inte smart. Då är jag drunkna i mina egna osäkra tankar om jag duger och så. Det är, alla människor har det här i sig. Och det enda vi känner just då är att det känns som att den andra personen drar undan sin kärlek från oss och sätter villkor på om jag ska få vara med i relation eller inte. Och då blir jag inte det bästa. Du får ut det sämsta av folk som är riktigt osäkra och är fyllda med osäkra tankar som ser verkliga ut för dem. Och du får alltid ut det bästa av människor som inte har de tankarna i vägen. Du behöver inte ens sätta dit något bra. Du behöver bara inte ha dem på allvar längre. Och att se det, att alla människor funkar på samma sätt, kan göra att vi kanske trycker på lite mindre och faktiskt får på ett par gymnastikskor och får lite fäste och kan dra dem till våran sida som förhoppningsvis då är ett hälsosammare, bättre ställe. För det ska man ju komma ihåg då, att när man hjälper någon, och jag som coach då, jag träffar på människor i vad de skulle kunna tänka sig läge A, och så bestämmer vi, eller jag ser vad de behöver på ett sätt, att du behöver komma till läge B. Om jag nu hjälper dem och fixar och donar med dem så de kommer till läge B och upptäcker att läge B är mycket bättre än läge A där jag kom in, då kommer inte de säga din manipulativa jävel. För att så länge jag manipulerar någon från A till B och B är bättre, så är de bara glada över det. Det är som en läkare, när en axel har gått ur led, så vad de säger då är att nu ska jag manipulera leden och så får du ligga och hänga med armen, och så drar de lite i den och så klickar den i. Då har de tagit då armen, axeln för någon som har gått ur led, från ett läge som gör svinont till ett läge som är oändligt mycket skönare. Och återigen, säger inte patienten, läkaren, du är den mest manipulativa personen jag träffat. Utan de säger, tack för att du manipulerar mig. Så att manipulera är ett väldigt neutralt ord. Men när vi har den andra personens bästa i åtanke på riktigt, och inte... Alltså man säger, det som jag har sett som coach är väldigt mycket det här att istället för att försöka påverka människor och trycka dem dit man vill, så handlar det om att visa dem en ny och bättre värld och sen kliva åt sidan, så löser de det själva. Och det är det som är inspirationen. Det är ingen som gillar att bli pött i en riktning, även om vi då, om vi blir pötta i en bra riktning, så är vi glada för det. Men då står jag på den nya punkten utan min egen förståelse för den. Och det är ju som uppfostra barn. Jag vill ju inte egentligen att de gör rätt. Jag vill att de tänker och förstår det som gör att de gör rätt, för de fattar grejen. Inte bara lydnad för lydnads skull liksom. Och det är ju lite samma i ett förhållande. Jag vill inte bara att någon är med mig för att jag är rädd, för att jag vill inte att du försvinner från mig. Jag vill ju att de gör ett val varje dag och säger, jag vill vara med dig. Jag vill inte behöva hålla kvar någon, låsa in dem i källaren eller tala om för dem hur de måste vara och så vidare. Det skulle kunna vara att man är, och så väljer man att vara med varandra. Och där är ju den innersta rädsla vi alla har i varje relation. Och den kommer från de tankar som vi skrämmer oss själva med, och sen blir vi lite svåra att ha att göra med till mans. Och när vi inte har dem så är vi väldigt enkla att ha att göra med. Och det är då vi kan få en chans att få på de där gummiskorna och dra dem lite över på våran sida. Och när de upptäcker att den sidan är bättre än den de hade, så säger de inte din manipulativa jävel. De säger, tack gode Gud för att du finns.
Och bara, även om man inte ens i början försöker dra dem över på andra sidan, utan lägger sitt krut så att säga på sig själv. Om man nu inte redan får till träning och bra sömn och hyfsat bra kost, så är det där man börjar. Och då har man mera, då stärker du din energi så att du kan komma på kreativa lösningar. Att den andra partnern till exempel, åh, men han gillar ju faktiskt det här. Han gillar ju de här nötterna som är, liksom, han gillar valnötter. Då köper jag hem valnötter. Alltså förstår du, gör det enkelt att lyckas utan att man behöver manipulera fast på ett positivt sätt då, den andra personen. Utan det bara sker naturligt, för man får de bra idéerna när du har höjt din egen vibration. Alltså du har mer energi själv.
Men visa de nya möjligheterna och kliver vägen så brukar det lösa sig. Men man behöver visa den här nya möjligheten att det är ingen som förstår hur bra det känns att vara på ett ställe där dina celler är glada att de bor hos dig. Att kunna röra på sig utan att ta emot, utan att det smärtar. Att vakna på morgonen och ha en sorts klarhet. Att gå och lägga sig på kvällen och vara trött och somna på ett bra sätt. Alla de sakerna, för den som inte har det, så är det är liksom som att förklara att det finns en, på en utomjordisk planet finns det en frukt som smakar jättegott. Vad heter den? Den heter Slorbetschen. Okej. Och den är jättegod. Ja, men jag kan inte veta vad det är. Jag har ingen referens. Och väldigt många människor idag har ingen referens för vad det är, faktiskt innebär att vara optimalt frisk.
Det märker man ju, för folk är alltid så här, men nu i den här åldern, då märker man ju det här. Eller, det gör ju ont här, men det har ju alla. Nej, det har de inte.
Nej.
Och det är inte naturligt, jag säga att det är kanske normalt, men det är inte naturligt. Normalt är att det är många som har det. Naturligt är hur vi människor liksom
utvecklade att vara.
Ja. Och vi är inte naturligt fulla av ångest och oro och massa stress och ont i ryggar och fötter och knän och mage som strular och blir uppblåst och vi kan inte gå på toa eller så går vi på toa hela tiden. Alltså allt det där är kanske normalt, men det är absolut inte naturligt.
Och vi kan ju se det här om vi jämför med till exempel, jag tror det var 1950-talet i USA, så var det väl. Och ni får kolla upp de exakta siffrorna själva så inte jag sitter där och säger någon statistik som inte 100 stämmer och säger man, aha, då har du fel om allt, för den stämde inte, för det var 48 och inte 50 eller vad det kan vara. Men om jag kommer ihåg någorlunda rätt så var det inte mer än en på 100 eller någonting under 50-talet i USA som hade diabetes. Något sånt. Någonstans där. Och sen har det ganska rappt då blivit fler och fler. Jag vet inte många var på 60-talet, inte 70-talet, inte 80-talet, men vi vet att det har gått uppåt. Alltså, så att idag så tror jag att det är nästan en på fem i USA. Det är ju galet om du tänker efter. Det är en väldigt stor. Det är 20 gånger fler liksom, när man hade en på 100.
20.
Ja, vi pratar 20% av befolkningen då som.
Om det nu stämmer. Ja. Men det är i alla fall.
Om det nu stämmer.
Det är i alla fall många.
Men det är enormt mycket fler. Är det att vi på så kort tid har ändrat vårt DNA? Eller är det helt enkelt att vi processar maten, sätter i oss saker, andas lite sämre luft och dricker lite sämre vatten och har mindre näringsämnen i den gröda som man har som är besprutad av någon form av glyfosat av någon bolag eller vad det nu än är, för att vi inte kan ha insekter, för då tjänar man inte lika mycket pengar. Och vad man än tycker om det så är det helt tydligt att det går ut för. Och även i Sverige så har det ju hamnat neråt. Jag kommer inte ihåg vad sista siffran var i Sverige.
Men jag ska säga, i USA är det faktiskt en var tionde vuxen person.
Var tionde vuxen?
Ja, men det är ju fler som har prediabetes då.
Okej, det var bra att du liksom fact-checkar mig rakt av. Sitter vi här, du vet, så som alla kan göra med sin telefon och ChatGPT.
Ja, men här står det också 4 av 10 i USA har diabetes eller förstadie då för diabetes.
4 av 10 är 40%.
Mm.
Så det är värre. Ja. Så mina siffror var någonstans mitt emellan.
Ja, det kan man säga. Men precis, det är ju väldigt många som inte har blivit diagnostiserade eller som är på väg. För det som jag säger, i alla fall diabetes typ 2.
Men kan
2,
du göra så direkt att du kollar hur typ det såg 2. Ut antal människor som hade diabetes 1950? Det är ju lite spännande bara att se. För jag vet att Sverige också då i takt med, vi ligger ungefär kanske 10 år efter USA innan de hinner så att säga få över sitt sätt att se på pizza och McDonald's och snabbmat och allt vad det nu är. Via Hollywoodfilmer och annat så börjar det bli liksom lite coolt med att dricka cola och allt vad det kan vara. När man nu gör det, vad har hänt? Jag vet att den kurvan har pekat ganska skarpt åt fel håll.
Okej, 1920 så var det Det är svårt, säger de här, att skriva
ja, det var inte upp samma diagnostik.
Skattningar. 0,5-2% av befolkningen.
0,5% är ju då
en halv person,
en halv på
100.
Jag sa en på 100.
Ja. Ja, men till 2%, så en halv person till två personer per 100.
En halv person till två personer på 100, ja.
Och 1970 då, så var det cirka 2-3%, alltså 2-3 personer på 100 som hade
diabetes. Det har ökat inte med så markant fram till 70-talet.
Nej,
där är ju, och sen... Då låg ju de flesta, om jag ska säga då, jag som växte upp där på 70-talet. Då lagade ju mamma fortfarande, kokade egen potatis, gjorde egen gräddsås. Alltså väldigt mycket var hemlagat. Man fick inte så mycket processad mat. Det gick inte att köpa färdig mat som var processad på olika sätt. Och därefter då, 80-tal, 90-tal och framåt, så har ju då kurvan gått upp. Så vi hamnar då på en väldigt mycket högre siffra som vi pratade om. Så det här är ju uppenbart livsstilsbetingat.
I Sverige är det ungefär uppemot 600 000. De flesta har typ 2 utav dem.
Och vi är ungefär 10 miljoner nu, va?
Mm. Så det är ju mer än...
En på 12 ungefär. Vi närmar oss
men
samma siffror. Vi blir lite efter på kurvan.
Så
men
ökar det ju. Det går ju åt fel... Vad ska jag säga, trenden går åt fel håll. Mm. Och den går fortare och fortare. Så bara ta om 20 år vad vi är då. Och med hur man ser hur människor äter och vad de har i sina varukorgar.
Och det är inte bara vad de äter, för det är också det att vi faktiskt lite till mans efter att vi har fått sociala medier och en skärm i fickan, så är vi otroligt mycket mer stillasittande. Jag skulle tro att vi försöker ju få våra barn att vara aktiva, men jag tror ändå inte att våra barn ens rör sig en tiondel av vad jag gjorde då på 70-talet när vi sprang omkring och lekte röda vita
rosen. Man rörde
ju sig
hela tiden.
Och så, alltså, man sprang hela dagen tills någon sa kom in och ät.
Ja.
Så det är...
Och inte hörde man om barn som hade sömnsvårigheter.
Nej.
Har du någon gång hört? Eller när du pratar med kompisar.
Jag behövde melatonin för att sova.
Nej, men när du gick i högstadiet sådär liksom att var det... Jag kan inte komma på att jag hade någon. Man pratade om att liksom, om jag höll lite svårt att sova eller är extremt trött på morgonen. För att man gick, det var inte liksom, vad skulle du göra klockan 12 på natten? Fast ingen te, alltså du sov ju såklart.
Ja, det,
ja,
det, men det
här kan vi prata om hur länge
som är. Det intressanta med alla de här siffrorna är inte hur exakta de är. Det intressanta är att det är en tydlig trend och att den är uppenbart livsstilsbetingad och inte naturlig DNA. Så som många vill lägga iväg den då, att ja, men vi har det, vi är disponibla för det här och det ena. Nej. Vi har skapat en situation som vi då behöver aktivt motverka, och allting vi behöver aktivt motverka kräver energi. Så vi måste lägga lite energi på det här,
både
oavsett
beslutet.
Om det är en partner eller om det är barn eller om det är syskon eller om det är föräldrar eller om det är vilken relation det nu än är, eller på jobbet där jag då coachar chefer, där vi pratar om det att vi behöver få fram lite fruktkorgar och göra det enkelt, ta en frukt istället för att ta en jag vet inte, en protein bar och
göra det enkelt
av...
att träna på arbetstid. Jag läste nu senast i någon ledarskapstidning, då var det ett företag som hade faktiskt, alltså redan alltså på anställningsintervju, man var tvungen att liksom få reda på det, att här är det tvång och tvång, nej men alltså här är det obligatorisk, och de hade PT 2 dagar i veckan, alla är med och gör utifrån det man kan.
Ja, vi har varit på företag där när vi har pratat om det tillräckligt och förklarat vikten av oxytocin och att man blir vidrörd, där de har hyrt in så att alla har tillgång till en massör. Där det alltså blir lite grann lika naturligt att hyra in en massör som det blir att hyra in en HR-chef när man har tagit många anställda. Alltså att man ger människor chansen att få det som vi verkligen behöver. Vi pratade om det här om dagen då, att jag hade haft upp det med en klient som undrade lite grann och sa det, men om det kommer en utomjording och plockar upp någon från planeten jorden och tar det med sig till sin planet och vill ha det på ett zoo, deras typ av zoo. Om du ska få människan att vara lycklig, alltså funka, föröka sig och ha ett liv så att, du vet, så som man vill se välmående djur på, till exempel för oss då som har Borås djurpark nära. Om en människa satt där och det var någon annan skulle komma dit och titta, så det inte var liksom tigrar och lejon och björnar och pingviner och allt vad det nu än är. Men varje sån där inhägnad är ju lite olika beroende på vad den typen. Vildhundarna har inte detsamma som pingvinerna. Det är ju ganska självklart. För man har studerat det då. Om man då tittar på det rent antropologiskt. Vad skulle då alien behöva åka hit och studera för att veta? Då skulle de direkt märka det här. Ah, de är flockdjur. Vi kan inte bara ta en. Då kommer de sitta och deppa i ett hörn. De fixar inte det någon längre tid. Så vi måste ta ett litet gäng. Hur många behöver det vara? Hur mycket honor, hur mycket hanar? För att de ska klara av att föröka sig så att vi kan hålla sot igång.
Om man behöver ha tillräckligt
solsken,
mycket plats.
Hur mycket sömn, hur mycket vatten, hur mycket näring. När jag pratade med han som hade hand om lejonen borta på Borås djurpark. Som, när man frågar varför sätter ni upp köttstyckena som ni gör. Ja, men vi kan inte bara lägga ut dem för då får de inte anstränga sig tillräckligt. Så vi måste binda upp dem med rep så de får slita och dra i det och klättra upp och försöka få ner det. För om vi inte gör det så mår de inte bra. De måste få arbeta och slita med det här.
Tänker jag på, vi måste faktiskt tugga för att må bra. Ja. Men vad gör vi då? Folk äter liksom typ vitt bröd, nudlar, god. Alltså liksom,
och är man hälsosam bara, så slushar man ihop allt i en smoothie. Och
ja,
så
i
och för sig.
Nej, men det faktiskt finns ett ordspråk som är så här. Tugga din smoothie, ät din mat. Eller förlåt, tugga din smoothie, drick din mat. Och vad menar jag med det? Jo, när du dricker din smoothie så ska du egentligen tänka att du typ tuggar den. Mm. Och när du äter en sallad
så tuggar
eller,
du, tills
så
den
tuggar du så att det blir
är...
så att du kan dricka den maten, förstår du vad jag menar?
Ja.
Så. Men oavsett,
det var en lång
den här djurparken.
Här med, ja, som inte hade med själva frågan att göra. Men jag hoppas att vi i första delen svarade en del på vad man gör när man har en partner som kanske har annan syn på det hela.
Och som ni förstår och hör så har både jag och Anders en ganska liknande syn på hälsa. Att vi brinner verkligen för det här. Älskar hälsa och att leva.
Det är för mig lite ologiskt just när, eftersom jag då är lite mer ingenjörsmässig än dig, så är det just det där. Att jag tycker det är så ologiskt att inte ge mig själv vad jag behöver. Om jag ska ta hand om mig själv så borde jag minst nu kunna göra det som en bra solskötare. Att här är i varje fall minimi vad som krävs för att de ska kunna finnas till, och de behöver kanske ha 3 kvadratmillimeter att röra på sig och social kontakt och ha något att se fram emot och problem att lösa. Vi måste slänga in ett annat klurigt pussel till dem annat lite då och då, för om de inte har sånt att grunna på så blir de heller inte någon vidare. Alltså det är så enkelt när du tittar på vad är sant för 8 miljarder människor, för det spelar ingen roll om de tar upp en vit, en gul, en röd, en brun, en tjej, en kille, HB,
en gammal,
QT, plus. Det har ingen betydelse, vi har exakt samma som gör att vi funkar, och om vi stängde av det så får vi kanske väldigt snabbt reda på att det inte funkar. Om vi inte har ren luft att andas, snabbt
rent
får du
reda
på det. Rent vatten, solsken, möjlighet att sova, äta, sociala sammanhang där jag får ta i någon, prata med någon, skratta med någon, lösa saker, känna att jag växer som person och lär mig grejer och att jag kan bidra med värde till en annan människa utanför mig själv, så inte jag bara gör saker för mig utan jag får chans att göra något för gruppen. Det är liksom så inne i att vara människa och vi missar det.
Mm.
Ja, det var
en
långt svar
en stor
på den frågan.
En långt svar. Vi får se om vi kan hålla nästa fråga, alltså svaret, lite kortare då. Fast det blir också svårt, för det här är någonting som är väldigt intressant med. Hej, jag skulle gärna höra era tankar om skärmtid. Jag har alldeles för mycket skärmtid och mestadels kvällar och helger. Och egentligen är det ju då jag verkligen vill koppla av och vara mer närvarande. Men jag märker att mobilen ofta är där ändå. Har ni några tips för att minska skärmtiden och vill och verkligen få mer värdefull tid i närvaro? Tack snälla. Ska jag tillägga så att jag lever själv och inte har barn?
Mm.
Oh ja, alltså det här skulle jag kunna ha minst 5 poddavsnitt om.
Ja, det här är ju någonting som är dagens gissel med alla möjligheter som finns. Det är inte alltid bra att ha för mycket möjligheter.
Nej.
Men det jag kan säga rent allmänt, om man tänker på själv, det är just det här att hur man märker att när man känner sig lite obekväm eller man börjar, att hur lätt det är just som den här personen skriver att bara lyfta och titta om det finns något. Liksom. Eller se om man har ett mejl att svara på, vad som helst nästan, bara för hjärnan vill ju ha dopamin och det är ett enkelt sätt att få dopamin. Så jag skulle prata om det mer som en beroendefråga. Och vill man få en vana som man har som man inte gillar och liksom falla ifrån, så är det snabbaste sättet att få till det, det är att öka sitt eget välmående. Välmående människor sitter inte och kliar sig i naveln och kollar på mobilen. välmående människor.
Ja, i alla fall inte hela dagarna.
Nej, ja, men de väljer det, sina stunder. De snabbt får andra idéer. Så det är den första, är att öka sitt eget välmående. Och öka välmående är genom att ha en bättre relation med mina tankar och ge då kroppen lite mer av vad den faktiskt behöver, som på det där sot vi pratade om. Ökar det välmåendet så faller det av. Motsatsen till att vara beroende av något är att vara välmående. Det är ingen som blir beroende av saker utan att man har en intern smätta som man försöker lösa med externa resurser. Det är den första biten. Den andra är att vara fullt medveten om det här. Jag är ju egentligen utbildad som ingenjör. Man satt och räknade på hur man får en röst att låta som din röst när den landar i en annan människas telefon efter att ha varit uppe och vänt i en satellit i rymden och sådär. Lite avancerad matte här och där och sånt. Men det man ska komma ihåg är att de som nu gör de här algoritmerna, det är de smartaste människorna i världen som använder dessutom AI nu för tiden. Och verkligen deras enda jobb är att se till så att ditt ansikte är mot skärmen. Det är deras enda målsättning och jobb så de kan sälja reklamtid. För det är så här att så fort du kan göra någonting gratis så är det dig och din tid och din uppmärksamhet de säljer. Annars hade det inte varit gratis. Så fort det är så här, ladda ner den här appen gratis, ja, då är du produkten. Du kan göra det här gratis, ja, då är du produkten, det är du som är servicen. Det är din information och ditt liv som vi säljer. Så det kan vara bra att vara medveten om att där sitter nu de bästa av de bästa och verkligen bara väntar på att se vad behöver vi, och du kommer visa med ditt beteende. Är det när det dyker upp någon intressant artikel om neurologi, ja, då får du prompt på dem. Och de märker det så fort. Man ser, jag ser hur det fungerar. Jag tittar på ett avsnitt av Star Talk, som är en grej som en kille som Neil deGrasse Tyson har. Jag är intresserad av vad de pratar om. Ja, då plötsligt är hela mitt flöde Neil deGrasse Tyson i varenda intervju han någonsin har gjort i någon tv-studio. Som att, wow, det verkar som du gillar det här, då ger vi dig det och så kollar vi om det funkar för att hålla dig här.
Det är det som är så farligt också för de som har fastnar eller i stunder av att de inte mår så bra och googlar eller kollar eller går in på något som de egentligen, alltså något destruktivt, om du får med det.
Då får du
så
bara mer
får
av det.
Du upp det. Det finns ju något sånt där, jag vet inte vad det heter, men det är super skinny girls eller någonting som ungdomstjejer går in på.
Okay. Kommer, ja, det har jag inte varit
inne så mycket. Size Zero, utan det heter något annat nu, har jag hört. Och om de gör det då, så får de ju upp de här sjuka personerna, alltså bara fler och fler i deras flöde.
Det ska vara, liksom.
Alltså det är så himla hemskt. En annan kollar ju mycket på så här matlagningsinspiration, så det är inte så, vad ska jag säga, destruktivt i alla fall. Men ju bättre algoritmen är, liksom, då är det också svårare kanske då att säga, nej, men nu är det är lite som så här, men it's enough. Att man vet att man värdesätter sin hälsa, man värdesätter sin tid. Och det gör ju uppenbarligen den här personen som har skickat in den här frågan och bara vill ha lite praktisk hjälp.
Och då ska jag vara lite praktisk med en annan sak också. Och det är, gå in i din telefon, gå in i inställningar, stäng av alla notiser.
Åh gud, ja.
När du väl har stängt av notiser så går du in i din telefon, och det här är lite djupare bort för det vill de inte att du ska göra. Men då går du in på apparna specifikt, det finns en lista med appar vilka du har. Och så klickar du på appen och så väljer du bort att de får tracka och göra någonting när du bara använder din telefon. För det är automatiskt, utan du vet om det, du vet när du får det här avtalet som du ska klicka i. Då står det att de har rätt att tracka din position, att de har rätt att verka vad du håller på med. Stäng av allt det bara. Nej, 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 nej.
Men vad annars heter det dessutom då? För att jag stänger ju av alla aviseringar på alla appar. Men vad heter det? Tracking?
Det är använd appar i bakgrunden. Bort med det. Det finns också, ja, då ett godkännande som man har med att de får då tracka din position. Ta bort allt det. För annars kommer den börja känna igen att när du börjar närma dig skolan, när du släpper av barna, och du vänder, då brukar du titta till här. Då skickar vi en prompt på det. Och sen tror folk att liksom appen lyssnar och så. Det vet jag faktiskt ingenting om de har löst det rent tekniskt. För ibland kan man nästan tro det. Du vet, vi sitter i ett renoveringsprojekt och då kan det räcka att man pratar om stenskivor. Så plötsligt får man liksom upp annonser för här kan du köpa stenskivor. Eller när vi pratade om våra nya lister och så plötsligt dyker upp Decor. Att vill du ha nya lister? Här kan du köpa dem. Om man tänker, vänta nu lite, har du lyssnat på en konversation eller?
Mm.
Vet inte om det kan vara men det finns grejer det finns grejer att stänga av så man har så lite som det är som möjligt så att du klipper så mycket av de där man ska säga, imaginära spindeltrådarna som försöker hålla dig i nätet.
Mm.
Det är ett rent praktiskt tips på det. Och det andra är ju då att lägga den så att det blir lite svårare att plocka upp den.
Du kanske vill höra att det ringer, men då kan du gå till telefonen.
Lite
lägg
tröghet.
Den i en låda eller någonting.
Jag pratar ju väldigt mycket om att alltid göra det enkelt och lyckas. Men vad jag också skulle lägga till då, det är tröghetslagen. Och det är den här som då Sir Isaac Newton sa att allt i universum är att om en kropp i rörelse är som är i rörelse, för att kunna få den att inte vara i rörelse så måste det dit att man påverkar det med en yttre kraft. Och samma med något som ligger still, för att få det att börja röra på sig så måste du påverka det av en yttre kraft för att ändra på det. Och att skapa tröghet från tröghetslagen så att telefonen ligger 2 meter bort kan räcka. Har den absolut inte på nattduksbordet på nätterna. Den ska inte finnas i sovrummet. Det är en stor del liksom. Så när du går och lägger dig där, det är liksom...
Köp en helt vanlig klassisk
väckarklocka. Sängaktiviteter är för sovrum. Läs en bok, gör vad du vill. Men se till att den inte är där så att du inte ens kan. Om du råkar vakna vid 2 på natten så ska det inte bara vara att flytta och bara tjunk och så titta på någonting och nu är du klarvaken.
Alltså,
utan se till att det är lite svårt. För jag vet hur många som kämpar med det här. Jag har ju en del pressade chefer som där en av stora
frågorna
är. Jag somnar bra men jag blir väckt mitt i natten.
Varför ska man titta på mobilen då?
För att den ligger där och att det känns svårt. Och jag vill ockupera min hjärna som nu är fylld med alla mina tankar med morgondagens problem och gårdagens bekymmer och att jag inte kan sova. Hur ska jag sova? Och så när hjärnan drar loss och jag har alla de tankarna inne så får jag en horribel känsla och den känslan vet jag att jag kan distrahera bort. Precis som du kan göra med ett barn som är upprivet så kan du bara ställa konstiga frågor till dem. Så distraherar du bort för du känner dina tankar så kan du hjälpa dem med distraktion. Då slutar de upprörda. Det kan vara allt ifrån att skulle du äta en hel tallrik med larver? Förresten, vad var det ni gjorde i skolan då? Och sen så borta. Nackdelen är ju nu att nu så kräver det distraktion istället för en egen förståelse för hur man hämtar sig. Det funkar men det är lite lurigt och det är det vi gör när vi plockar upp telefonen. För vi vet det att okej, jag har den här tanken som jag har svårt att släppa och jag vet inte ens om att det är min tanke som håller mig vaken. Men jag har märkt att om jag tittar på telefonen så att jag inte tänker den tanken utan jag tänker på en gullig hundvalp eller jag tänker på någon som... Jag vet inte, surfar och ramlar eller från sin skateboard. Jag vet inte vad det kan vara. Vad den är så bryter det min tankeverksamhet och så mår jag bättre. Vilket gör att nästa gång jag inte mår så bra så blir det oemotståndet att plocka upp telefonen och försöka distrahera mig igen.
Mm.
Se till att den inte är så lätt att få tag i. Det är för ett av de första stegen.
Och snälla, det första du gör på morgonen. Skapa en, jag brukar prata jättemycket om det här, men en skön, härlig morgon. Ritual eller morgonrutin som du mår bra av och som passar i ditt liv. Jag har ju kunder jag coachat som börjar 6 på morgonen. Då hinner man kanske 4 minuters rutin. Men man gör någonting. Och det innefattar absolut inte mobiltid utan det kan vara lite lymfmassage, lite tåhävningar, lite änglavingar, dricka lite citronvatten. Alltså man skapar sig en rutin.
Mer änglavingar åt folket.
Ja, mer änglavingar åt folket. Det har varit väldigt bra för man får igång lymfsystemet. Även vaderna. Vaderna är ju en väldigt viktig pump för lymfsystemet. Men oavsett, att gör det enkelt att lyckas. För våran del så har ju vi 2 våningar så att vi sover liksom på övervåningen. Mobilerna ligger där nere.
Ja, de ligger vid pigingången, om man ska kalla det.
Ja, men det är ändå ganska långt.
Lilla hallen, ja det är långt. Det är en bit att gå för att ta sig till dem. Och de är inte ens på samma våning som sagt var. Och det gör ju det lite enklare i varje fall. Att inte
men också
där.
Att man, jag tänker så här, att man faktiskt som med allting annat, folk planerar sina semestrar, de planerar sin renovering eller vilken bil de ska ha eller har de tjejmiddag, alltså vad som helst. Men väldigt sällan så bara blir det lite hipp som happ med mobilen till exempel. Om man vet att okej, jag gillar den här appen. Det här verkligen liksom, att jag blir jätteinspirerad av den. Jag tycker det är roligt att följa den här personen. Jag tycker det är bra att läsa nyheterna. Så fundera lite på vad är det som är så att säga, bra med din mobil. Alltså vad använder du den till? Och vad vill du använda den till? För skärmtid behöver inte betyda att oj, jag har skärmtid, vad dåligt. Nej, men jag menar, jag lyssnar på poddar. Alltså vad är det du vill med den? Men så reflektera över det. För jag lovar dig, Anders, att jag tror väldigt få gör det. Det liksom bara äts in i deras, utan att de har haft en medvetet val.
Det är
ju det
som de här företagen
val.
Vill, att det bara de smyger ju sig in i din tid. Alltså precis. De skär större och större tårtbitar av din uppmärksamhetstid. För det tjänar de pengar på.
Och helt
på.
Plötsligt väcker man upp och bara kollar på måndagar vad det är när man får här, din skärmtid öka eller din skärmtid minska. Jag vet inte om alla har det, men iPhone brukar ju ha någon
iPhone
sån.
Har det. Jag tror man kan slå på det på det mesta, men de är inte så jättesugna på att tala om att wow, nu har du använt mer av det vi vill att du ska använda.
Nej, men jag vet inte, det känns som att det kommer skifta snart, att folk kommer liksom bara, nej men jag vill inte. Man använder inte mobilen till det man vill och som ger en någonting. Och sedan som i den här frågan då, att vill verkligen ha mer värdefull tid i närvaro, okej, vad är det du vill göra? Vad är det som, vad innebär det för dig? Är det att vara ute i naturen? Är det att träffa vänner? Är det att gå på dejt om man är singel? Alltså vad är det du vill göra? För om man inte har ens en riktning där. Ja, jag vill ha mer värdefull tid i närvaro. Ja, men vad är det för dig? Det är olika för alla. För mig kan det vara att älska när jag själv hemma bara typ lagar någon mat eller något nytt recept. För andra bara, gud vad jobbigt, det är inte värdefull tid i närvaro för mig. Då är det någonting annat för dem. Bygga Lego. Nej men jag vet inte. Alltså, ställ dig de här viktiga frågorna för att få reda på lite mer om, men vad är det du vill då? Vad är viktigt för dig?
Jag vill komma in på lackmustesten där, för det kanske är någon som tyckte att jag var lite hård när jag antydde att man är beroende av den där lilla skärmen.
Det tror jag de flesta känner att man är.
Ja, här är testen för beroende och det är ta bort själva grejen och om du har en negativ känsloreaktion till det så är du beroende. Testen som jag ibland använt mig på föreläsningar det är att man säger ja, men din partner sitter och tittar på tv. Gå in, ta fjärrkontrollen, stäng av tvn. Om någon tittar upp och säger älskling, jag tittar på det där. Vad gör du? Vill du prata med mig? Inte beroende, men om det blir, vad fan gör du?
Ge tillbaka den, nu.
Då är vi beroende. Det kan även vara något annat som att jag har hamnat i beroende av att jag måste ut och träna och skingra mina tankar. Ja, göm löparskorna. Och om någon säger jag hittar inte mina löparskor. Vad konstigt. Ja, de har ju stått hela tiden. Fattar inte vad de kan vara. Ja, jag har ju tänkt ut och springa imorgon så jag får väl åka till löplabbet eller någonstans och se om jag hittar ett par skor. Eller
så bara, ja, men jag tar de här skorna och så tar en promenad. Ja. Jag vill inte springa i dem men jag kan promenera.
Inte beroende. Men om det blir en FBI-lockdown av huset. Vem fan har skorna? De var här och jag vet det. Nu ska de fram. Ja, beroende. Så nu pratar vi skärm. Ett av de första sätten, bara testa en gång. Lägg undan telefonen. Har den inte på en dag. Se om du känner dig mer retlig, stingslig, orolig, ångestladdad. Och att du hela tiden tänker på att var är den? Eller jag kommer ihåg när min pappa som började tyvärr då röka John Silver utan filter när han var 14 eller någonting. Och jag hjälpte honom lite med att få rökstopp. Han höll upp ett tag. Men när vi var ute och körde bil eller han skulle in i Göteborg och så kände han att han inte riktigt hittade och sånt. Och så var han direkt började slå sig själv på fickan där han brukar ha paketet.
Han blev så nervös. Ja.
Är du med? Så fort som det var någon form av trigger. Press, stress, triggerkänsla inuti så var det som att nu måste jag ha min fix.
Mm.
Och det är där man ser då att öka välmåendet. För om jag inte har den så känner jag aldrig att jag behöver slå på min ficka om man säger så. Jag behöver inte leta efter min telefon. Så det är ett bra sätt att bara testa sig själv. Bara prova en lördag när du kanske inte jobbar eller någonting. Ja. Bara lägg undan den. Lägg den någonstans och se om du fixar en dag utan mobilen för att se hur beroende är jag egentligen. Var lite ärlig mot dig själv istället för att säga men jag kollar ju bara på sånt som är bra. Jag är ju intressanta saker. Vi har alla rättfärdiganden för det här för att vi är liksom hjälte i vår egen film i huvudet.
Och gör det enkelt att lyckas. Jag tänker på, jag har en favoritsköta inte jag säga, som jag gillar att åka till och promenera. Och då när jag gör det själv så brukar jag, ja men då har jag mina hörlurar, har mobilen, stoppar den i fickan på en jacka eller om jag har en sån här liten väska, midjeväska. Så, då går jag. Och så lyssnar jag på någon podd. Och sen så kanske jag kommer på att, oj, pling, pling. Alltså, du vet, fick jag ett sms eller någonting.
Åh, oh, jag måste ha ett
litet inlägg. Och då blir jag lite så här, nej men kanske jag kan få en idé. Jag ska fota, vad gud vad fint det är här liksom. Jag bara fotar och lägger ut det på Instagram. Och då stannar jag så gör jag det. Och sen så ska jag svara på ett sms. Ja men lika bra svara nu. Ja, du vet så. Alltså, och så blir det liksom hela tiden lite små, vad ska jag säga. Och så ringer någon. Och sen bara, men jag pratar med min mamma. Ja men nu ringer någon annan, mamma jag måste lägga på. Alltså, jag blir inte helt närvarande i min promenad. Men som idag när jag var ute och gick med min bästa kompis Therese. Då träffades vi där. Och då lägger jag alltid, nu ska ni tjuvar inte lyssna, med min plånbok och mobil kvar i bilen. Det enda jag tar är bilnyckeln. Stoppar i den där midjeväskan. Och så vet jag, men det är ingen som kan ringa mig. Jag hade skrivit en lapp, för ni låg faktiskt fortfarande och sov i morse när jag åkte iväg rätt tidigt. Jag är ute och går liksom, men jag kommer cirka den här tiden. Och det är så himla skönt. Det gör det enkelt att lyckas. För även om jag vill vara närvarande med henne och gå en promenad, men hade jag haft mobilen där och det började ringa, ja, jag måste bara kolla vem är det nu som ringer, liksom, ringer tre gånger i rad. Oj, det är Anders, det är någonting. Eller oj, det är min mamma. Eller. Men det är väldigt skönt att så här, ta ett medvetet beslut. Eller ibland när man ska gå in och handla. Om jag inte har handlingslistan i mobilen,
gå in med din
då,
lilla
tar jag bara
inte med dig.
Plånboken med postitlapp. Det är mycket trevligare att handla. För annars, även om du bara ska öppna upp telefonen och kolla vad är det på den där lappen som man har tagit kort på.
Rätt vad det är så ser du att oj, jag har fått ett paket. Då måste jag tänka på att plocka upp det på vägen tillbaka. Och så är man igång igen.
Det är så mycket skönare att liksom, ja, men gör det enkelt att lyckas. Ja. Så vi hoppas att, men det är verkligen, det här är något som vi kommer prata om mera
jag vill skicka med min lite mer mentala grej på slutet bara.
Ja.
Och det, lägg märke till vilken känsla som promptar dig att lyfta på telefonen. Bara bli lite medveten om, för det, jag lovar, det är inte random, utan den ligger där och ska inte göra något och så plötsligt så zup, plocka upp den. Om jag är lite ärlig med mig själv, vad var det som hände där? Ja, jag var lite uttråkad. Eller jag kände bara att jag ska göra den där grejen men jag vill inte göra det. Och bara bli lite medveten om vad är prompten, vad är triggern? Inte i det yttre, utan vad är det i det inre? Och när du väl kommer på den känslan, försök inte trycka iväg den, försök inte ta bort den, utan häng med den känslan och upptäck att den är inte så farlig att du måste distrahera bort den. Så du gör motsatsen, för kom ihåg, jag har ju det som lite av min innersta idé när jag sitter och coachar andra, det är att om en människa har ett problem som kvarstår under en längre tidsperiod utan att bli bättre, så är det de tror är lösningen är vad som håller problemet på plats. De flesta när de får obehagliga känslor att de försöker genast trycka bort dem, låta tanken passera, reframa tanken, fixa med tanken, gör någonting, vad det nu än är, eller utsätt inte, var inte med energitjuvar, var inte på den platsen. De tittar i det externa till och med när de tittar in i huvudet och försöker fly från det. Istället för att bara gå in och säga, det är den där känslan som promptar mig. Häng med den lite, bjud in den, sitt med den. När man är med den i en minut eller två så slutar den vara jobbig. Spännande. Ja, och nu så kan den plötsligt inte prompta dig till att lyfta telefonen. Eller något annat som man råkar vara beroende av.
Men som sagt, fortsätt skicka in era frågor om skärmtid, fast kanske i olika, det finns liksom olika vinklar. Jag tycker det är väldigt intressant att diskutera. Och också diskutera hälsa. Men sista frågan är väldigt kort och snabb.
Det blir
ett enkelt, snabbt svar från oss. Det börjar till och med så här. Hej Karin Anders, snabb fråga. Har ni någon ny ledarskapsresa eller något roligt event inbokat framöver? Jag har hört en kollega som både varit med på en resa i Dubai och även varit på föreläsning i Stockholm. Så är nyfiken på vad planerna är framöver. Håller tummarna att ni har något kul på G. Och det är hälsning från en ny lyssnare.
Oj, det var ju trevligt.
Och jag håller också tummarna. Kan vi inte bara säga, att, du vi har det här. Så kommer förslag på vad vi ska göra. Men just nu är det lite tomt.
Ja, jag har varit lite tomt i planeringen. Både på grund av att det har ändrats i någonting under pandemi. Och dessutom då så står man där med tre barn och annat. Så att det är fullt upp med coaching och göra det man ska i livet. Som alla. Det är lite olika tidpunkter. Men vi, är ju väldigt sugna på
ja,
att
vi har ju faktiskt
det
pratat
igen.
Om det. Att just med resorna, för det var och är så magiskt när vi var iväg på och just träffa alla de här underbara människorna. Som vi brukar säga att ni som är här nu, det är ni som så här, minst behöver den här utbildningen eller kursen. Eller det är ofta väldigt positiva, glada människor som liksom mår bra men som vill må ännu bättre eller vill drivna.
Ja, de kan
eller
även
liksom
ha vissa utmaningar och problem.
Ja, men självklart, men det har ju alla människor.
Tar man sig tiden och pengarna och gör den här typen av saker, så är man ju redan innan så har man ju en viss syn på möjligheterna att utvecklas.
Man har ju en nyfikenhet, man har en inställning, en härlig inställning. Så det brukar bli väldigt trevliga.
Ja, det är fantastiskt när vi gör de där. Ja, som det är nu så är det mest lite att man åker ut när ett företag hyr in. Men vi har inte haft så mycket öppna.
Nej.
Och det vill vi gärna tillbaka till, för jag tycker det är fantastiskt roligt att träffa er där ute. Inte bara ni som är lyssnare av Lifetalk-podden, utan rent bara allmänt med människor.
Människor, precis.
Och att prata om de här sakerna mer som människa till människa. Om kan vi hjälpa varandra och faktiskt få till det här? För det är ganska mycket att få till livet och kunna ha en skönare känsla. För jag tror att vi alla kan vara överens om att vi vill ju inte att livet ser bra ut. Vi vill att det känns bra för oss. Och de flesta mår liksom inte bra i sin vardag. Och
tyvärr
är det så. Och då kan man behöva lite hjälp och styrning. Och det är inte för att man har några problem. Det är ju samma när jag coachar någon världsspelare i fotboll. Eller om det är någon golfare eller vad det nu än är. De kommer inte för att de har problem. De kommer ju för att jag har kommit hit, men nu sitter jag fast och kommer inte till nästa nivå riktigt. Vad är den där lilla? Vad är det jag ska göra med mitt personliga lilla zoo för att jag ska må som jag ska, prestera som jag ska och känna som jag ska och kunna njuta av att jag både kämpar med mig själv och det för att bli ännu bättre och sen också få någonting med det, och det är ju fantastiskt man får hjälpa till med. Nu ser jag att
verkligen.
Karin sitter med vårat lilla
så har ni, ja, men vill ni att vi ska komma, eller framförallt du är det ju mest som är ute och föreläser. Jag föreläser också, lite också. Vi kanske gör någonting ihop också i framtiden. Men hör av er om ni har ni ska komma till vår förening eller vår vd-grupp eller alltså vad det nu kan vara.
Ja, det är klart.
Eller kanske arrangera någonting. Men nu som vi alltid brukar avsluta med en fråga från vårt spel som heter Life Talk, så sitter jag med ett kort nu. Och det här är en spännande fråga. Vad är något av det jobbigaste som har hänt dig? Vad är det bästa du lärde dig av det?
Den är viktigare än den andra biten.
Det är väldigt viktigt och väldigt intressant tycker jag.
Ibland så lär vi oss som allra mest när vi går igenom lite tuffa perioder.
Helt övertygad om det.
Ja,
men det är
vi
svårt
kan lära
att se
oss
det.
Framgång också såklart.
Det är, faktiskt
det är ju härligare, men jag tror att allting har ett väldigt stort frö. Ett härligt frö. Även de där lite jobbigare sakerna. Och det kluriga för oss som människor det är att se att det finns en ek i varje ekollon. När man väl ser det där så är det så svårt att se att wow, det är ju på grund av att det gick så där i det förhållandet som gjorde att jag förstod lite mer så att jag kunde vara bättre i det här förhållandet som nu är jag så glad att jag har.
Jag hade de där tre jättetuffa åren, men nu är jag på en helt annan plats.
Eller
det
företag gick i konkurs eller där fick jag inte ha kvar min anställning, men tack vare det så lärde jag mig det här som gör att jag förstår vad som är viktigt i livet. Eller vad det nu än är, man vet aldrig. Man hoppas ju att man ska inte behöva gå igenom jobbiga saker, men när man gör det så finns det alltid ett ekollon där.
Mm. Så leta efter det ekollonet.
Yes.
Så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Hejdå!
Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.